Välkommen till dagens andakt. Mitt namn är Göran Stenlund. I Hebreerbrevets 13 kapitel, vers 7 läser vi: Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. I första hand avses här säkerligen kristna ledare av olika slag. Men det finns också andra ledare med ett stort kristet inflytande. En sån ledare var Storbritanniens drottning Elisabeth II. För exakt en vecka sedan, måndagen den 19 september 2022, begravdes drottning Elisabeth i katedralen Westminster Abbey i London. 2000 inbjudna gäster från 200 länder deltog i den högtidliga och stämningsfulla begravningsgudstjänsten. Bland gästerna märktes Finlands president Sauli Niinistö med maka, USAs president Joe Biden med maka, Sveriges kung Carl den 16 Gustav med drottning Silvia och många, många andra statsöverhuvuden. Gatorna i London, där begravningskortegen drog fram, kantades av hundratusentals människor, kanske ända upp till 1 miljon. Men varför denna uppståndelse? Var inte drottning Elisabeth en människa som alla andra? Är det inte så att kungar och drottningar och presidenter dör och begravs med jämna mellanrum? Vad var det som var så speciellt med drottning Elisabeth? Låt oss göra en kort tillbakablick på hennes liv. Drottning Elisabeth II föddes år 1926 och gifte sig år 1947 med prins Philip. Den 6 februari 1952 befann sig Elisabeth och prins Philip i en nationalpark i Kenya, som på den tiden var en brittisk koloni. Och där fick Elisabeth budet att hennes far, kung Georg den 6, hade avlidit. Därmed blev Elisabeth vid 25 års ålder Storbritanniens regerande drottning, engelska kyrkans högsta ledare och hela brittiska samväldets symboliska överhuvud. Följande år, 1953, ägde drottning Elisabeths högtidliga kröningsceremoni rum, också då i Westminster Abbey. Den 6 februari i år inföll drottningens platinumjubileum, det vill säga Elisabeth II hade då varit regerande monark i 70 år. På grund av covid-pandemin framsköts det officiella firandet till den 2-5 juni i år. Elisabeth II var den äldsta brittiska monarken genom tiderna och även den brittiska monark som regerat under den längsta tiden. Hon var också den näst längst regerande monarken i hela världshistorien. För 18 dagar sedan, på eftermiddagen den 8 september, avled drottningen stilla i en ålder av 96 år på sitt slott Balmoral i Skottland. Hurdan var drottning Elisabeth II som människa? Ett av de tydligaste uttrycken för sin attityd och karaktär gav Elisabeth i ett radiotal som hon höll i Sydafrika på sin 21-årsdag. Långt innan hon visste när hon skulle tillträda som regent. Då lovade hon att viga hela sitt liv åt att tjäna den brittiska nationen. Jag betygar för er alla, sade hon, att jag kommer att ägna hela mitt liv, om det än blir långt eller kort, åt att tjäna er och vår gemensamma familj, det brittiska imperiet. Må Gud hjälpa mig att uppfylla mitt löfte. Och må Gud välsigna alla er som är villiga att dela löftet med mig. Den kristna tron var synnerligen viktig för henne. Hon praktiserade den genom rättrådighet, kyrkobesök och bön. Hela livet var bönen viktig för henne. Och hon var medveten om att hon ska göra räkenskap inför Gud. Den insikt som så många ledare saknar. Under hela sin regeringstid satte hon en ära i att försöka upprätthålla kristna värderingar. I en tid av själviskhet och egennytta glömde hon aldrig sin plikt. Hon tog aldrig sig själv på särskilt stort allvar, men sin roll och uppgift tog hon på största allvar. Som en kuriositet kan det nämnas att Elisabeth II under sin tid som drottning var den enda kvinnan i Storbritannien som inte behövde något körkort för att få framföra fordon. Vid drottning Elisabeths begravningsgudstjänst för en vecka sedan kom den kristna trons kärninnehåll till uttryck på ett mångfaldigt sätt genom hymner, böner och läsning av centrala bibelavsnitt ur första Korintierbrevets 15 kapitel, uppståndelsekapitlet, och ur Johannes evangeliets 14 kapitel där Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Det har sagts att drottning Elisabeths begravningsgudstjänst, som televiserades över hela jorden, blev världshistoriens största väckelsemöte med över 100 miljoner deltagare. Låt mig avslutningsvis återge några avsnitt ur griftetalet som hölls av ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby. "Mönstret för många ledare", sade han, "är att bli upphöjda i livet och bortglömda efter döden. Mönstret för alla som tjänar Gud, berömda eller okända, respekterade eller nonchalerade, är att döden är porten till ära och härlighet. Jesus säger i Johannes 14 vem man ska följa: jag är vägen, sanningen och livet. Det exempel som vår avlidna drottning efterlämnat var inte grundat på hög samhällsställning eller ärelystnad, utan på vem hon följde. År 1953 inledde drottning Elisabeth sin kröningsceremoni genom att knäböja i stilla bön här vid högaltaret i Westminster Abbey. Vilken djup symbolik! Hon gav uttryck för sin underdånighet inför Gud innan folket uttryckte sin underdånighet inför henne. Att hon tjänade så många människor i Storbritannien, i samväldet och i hela världen, det tjänandet hade sin grund i att hon följde Kristus, Gud själv, som sade att han inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Människor präglade av kärleksfullt tjänande är sällsynta inom alla livsområden. Ledare präglade av kärleksfullt tjänande är ännu mer sällsynta. Men under alla omständigheter kommer de ledare som tjänar att bli älskade och ihågkomna, medan de som klamrat sig fast vid makten och sina privilegier är glömda sedan länge. Sorgen som inte bara vår avlidna drottningsfamilj känner, utan också människor runt om i vår nation, i samhället och i världen, här rör sig från att hennes överflödande liv, präglat av kärleksfullt tjänande, nu är till ända. Hon var fylld av glädje, närvarande för så många, och hon berörde otaliga människors liv. Vår avlidna drottnings radiotal under covid-pandemin slutade med de hoppfulla orden: "Vi kommer att mötas igen." Det kristna hoppet innebär förväntningar i fråga om något som man ännu inte har sett. Kristus uppstod från de döda och erbjuder liv åt alla, ett överflödande liv här och nu och ett liv med Gud i evigheten. Som det heter i en julsång, där saktmodiga själar tar honom emot, där stiger den käre Kristus ännu in. Vi kommer alla att möta Guds dom. Vi kan alla dela drottningens hopp som i livet och döden inspirerade henne till ett tjänande ledarskap. Tjänst i livet, hopp i döden. Alla som följer drottningens exempel och låter sig inspireras av tro och förtröstan på Gud kan med henne säga: vi kommer att mötas igen. Så långt ärkebiskopen av Canterbury. Låt oss be med en av begravningsgudstjänstens böner. Led oss, o Herre Gud, genom livet enligt din goda vilja, och för oss vid vårt sista uppvaknande genom himlens port in i de himmelska boningarna, fyllda av gemenskap, ljus och lovprisning i en tidlös evighet, en värld utan slut, fylld av din ära och härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Innan vi avslutar dagens andakt med en psalm vill jag nämna att det på Yle Arenan finns två mycket sevärda program. Dels begravningsgudstjänsten fram till den 18 oktober och dels en fin dokumentär om drottning Elisabeth den andra ända fram till den 11 mars. Så avslutar vi med en psalm om Jesus som vägen, sanningen och livet. Psalmen 268 i psalmboken. Jesus korsets man. Psalmen 268.